Precis som Jenny påpekade så har vi ju en ekumenisk konferens den här helgen där, som vi gör tillsammans med de andra kyrkorna. Och vi hade en samling i fredags och vi har en samling ikväll. Och så hade vi några samlingar igår. Den samlingen i fredags tycker jag var fantastisk på många sätt. Vi ska återkomma till det sen när vi ber senare. Och vi hade kallat det hoppfulla glimtar i en utmanande tid eller en svår tid. Och vi fick en dagsfärsk rapport ifrån situationen i Syrien. Där Ekumeniakyrkans Mellanösternansvarige berättade om konkret exakt hur det är med en församling som vi är med och stöder då i staden Holmes. Som de flesta av er som har följt nyheterna har varit med och sett att den har varit under belägring i flera år. Nu har är det inte så längre om man försöker återvända till någon slags normalt liv. För de som är kvar. Och det var, tycker jag, fantastiskt att få den här insikten, sånt som man nästan aldrig ser på nyhetssändningarna och så vidare. Alltså hur går det till att leva i ett land där hälften av människorna har lämnat och är på flykt, men hälften är ju kvar. Och i ett helt icke-fungerande samhälle. Och jag tycker att jag blev också så glad därför att det visar på något sätt om styrkan med kyrkan. Att vi har ju ett nätverk som är helt unik och vi har möjlighet att ha kontakt med saker på ett annat sätt. Och ibland får man de bästa nyheterna inte på Aktuellt utan faktiskt på en fredagkväll i Missionskyrkan. Och så fick vi en dagsfärsk rapport om situationen i Kongo, i östra Kongo. Där Pingstkyrkan då har ett stort engagemang och man är med och stöder och lever och driver nära den här numera ganska kända uppmärksammade läkaren som heter Dennis Mukwege och det arbetet som han bedriver bland framförallt våldtagna kvinnor och numera får man också säga bland våldtagna kvinnor och barn. För det är tyvärr den utvecklingen vi ser. Och där han kunde berätta om väldigt hoppfulla tecken att kyrkan och flera olika samfund har bestämt sig för att inte acceptera det här skräckväldet som man lever under längre utan har insett att om vi kommer tillsammans och reser oss upp så kanske vi kan vara med och göra en skillnad. Och då vädjar man till oss som finns i Sverige och andra ställen att berätta om det som händer. Och man har bestämt sig för att varje gång det sker ett övergrepp så ska man rapportera det till en gemensam databas med hjälp av en enkel mobiltelefon. Att man bara skickar ett meddelande eller tar en bild eller filmar någonting. Så att alltid inte de här övergreppen kan ske och ingen bryr sig. Och därför var deras vädjan till oss som kyrka och församling att när vi gör det så får ni berätta för världen. För vi tror att det som kommer fram i ljuset det är den enda chansen att häva detta. I konflikten i östra Kongo räknar man med någonstans lågt räknat 5 miljoner men uppemot 6 miljoner människor har satt livet till i den konflikten som har pågått i 20 år. Och det är också någonting som vi nästan aldrig hör om på nyhetssändningarna. Därför att det är som att vi orkar inte ta in det. Men här i kyrkan blundar vi inte för någonting utan vi får ta del av den informationen och vi bär det vidare. Och vi gör det vi kan. Vi berättar om det, vi ber och vi försöker stödja och uppmuntra. Och så fick vi också reda på hur vi tillsammans kan göra skillnad här bland ensamkommande. Och vi fick en fantastisk rapport också ifrån arbetet på Reningsborg där man har jobbat med ensamkommande och hur vi som kyrka kan finnas med och stödja det. Så det var väldigt roligt och sen hade vi en gemensam samling här igår och vi gick ett fackeltåg och så hade vi en enkel samling till bön i den syrisk-ortodoxa kyrkan Sankt Gabriel där borta. Alla kyrkorna var tillsammans, katolska, svenska kyrkan och allianskyrkan, pingstkyrkan och vi här. Och det tycker jag också var väldigt roligt. Det kanske inte var en så rolig gudstjänst liksom med olika kyrkotraditioner som visade hur man bad bara. På det sättet. Men det finns något hoppfullt i detta att man möts över kulturgränserna, möts över generationsgränserna och visar att vi har något gemensamt i tron på Jesus som är unikt bra. Temat för den här gudstjänsten kommer från kyrkåret som vi följer här i början av året. Men vi har gjort om rubriken. I kyrkåret heter det Nåd och tjänst. Vi har kallat det för den här lite sådana amerikanska slogans Just Do It. Och det handlar om den här texten som vi har läst ifrån Lukas som ju är en utmanande och spännande text. Och förra söndagen så talade vi ju om vår personliga koppling till Gud och hur viktigt det är att upprätthålla den. Och den här gången så handlar det lite grann om vad man ska göra. Alltså, det används ord som tjänar och som begrepp. Och jag vet inte, de här sakerna hör ihop. Och jag tänkte att försöka illustrera det med hjälp av ett rack. Jag hade tänkt först ett tennisrack, men det var så stort att bära med mig när jag gick hit. Så jag tog ett pingisrack som jag visste fanns här i kyrkan. Eller som jag fick låna av någon. Om det är någon av er som spelar tennis eller golf eller pingis, så vet ni att det finns en hemlighet med de här racketsporterna. Som nämligen är det att alla tror att det viktigaste i golf eller tennis, det är liksom när man slår till bollen så här. Det tror alla. Och kan man slå bollen rätt så går bollen dit man ska. Men det är ju helt fel. Alla som har övat, och framförallt är det sant i golf och tennis, de vet ju det att det viktiga är ju det man gör innan man gör slaget. Nämligen när man drar tillbaks armen så här. För gör man det rätt så kommer slaget av sig själv. Och därför är ju fokus när du spelar både tennis och golf inte slaget framåt utan slaget bakåt. Gör du det så kommer det andra av sig själv. Och den predikan och den gudstjänsten vi hade förra söndagen som handlar om hur jag som människa kopplar upp mig mot Gud. Hur jag får erkänner min andliga hunger, mitt beroende, min längtan, min törst. Hur jag vågar röja undan all bråte som står i vägen eller allt som jag har där för att faktiskt komma på att jag är också en människa som behöver Gud. Så är det lite grann den här rörelsen. Det är kanske ingenting som syns så mycket på ditt jobb, det är ingenting som märks. Men det är helt avgörande för utgången av det andra. Och är det nu någon som blir sugen på att spela tennis till exempel, så gör jag gärna det. Jag har inte spelat på något år här nu, för det finns mycket annat. Men jag tänkte att jag kunde utmana er på något sätt. Så den som vill möta mig i en tennismatch, bokar en tid och skickar ett mejl, så gör jag gärna det. Och jag tänkte att vi kunde ha en utmaning. Om du vinner över mig så betalar jag för tennisen och lunchen. Och vinner jag över dig så får du lova att öka ditt månatliga offrande till församlingen. Så gör vi som en del av det. Så kan jag ändå stå för tennisen, så kan vi göra på det sättet. Så jag tar tacksamt emot alla utmaningar efteråt. Men ni förstår poängen, va? Det är lätt att tro, och jag vill säga det innan vi går in på denna predikan. Det är lätt att tro att det är själva det som syns och märks och hörs, som vi ska prata om idag, som är det viktigaste. Men helt avgörande för det är det här bakåt, va? Så försök, om ni var här, ha den predikan i tanke. Om ni inte var här, gissa vad den handlar om, typ. Ja, tack. Lyssna på hemsidan, det är bra. Jag vill börja med att berätta om en familj som jag har berättat om ett par gånger förut. Men det är en berättelse som har varit viktig för mig, och därför vill jag dela den med er som berör detta mycket. Det handlar om en familj som är goda vänner till oss och som bor utanför Chicago i USA. Och de är en typisk familj. Nu är deras barn äldre och har flyttat hemifrån och börjat bilda egen familj. Men när vi träffade dem, när vi var där, och de har också varit i Sverige flera gånger, så var deras barn yngre och gick i skolan. Och de i mångt och mening har levt den amerikanska drömmen. Det här att man har möjlighet liksom att förverkliga sig själv. Sådär. Han startade ett informations- och kommunikationsföretag när han var 16 år gammal. Och när han var 35 så hade hans företag, det var liksom inte så överdrivet fantastiskt, men det hade ändå vuxit till ett 70-tal anställda. Och det kom ett sån här stort internationellt företag och köpte det. Och det betyder ju att han kunde pensionera sig när han var 35 år gammal. Och de kunde liksom förverkliga lite grann av det de hade drömt om. Så de gjorde det som de hade tänkt, att de hade alltid drömt om att få bo i ett större hus. Och de köpte det här huset. Och det var verkligen fantastiskt fint. Vi satt hemma hos dem i detta stora fina hus där de bodde. Där alla barnen hade varsitt sovrum. De hade 4 barn och alla sovrummen hade varsin toalett. Så som det ofta är i sådana amerikanska hus. Och det var liksom rymligt, det var vackert, det var härligt. Och de sa, det här har varit vår dröm hela livet. Och nu har vi bott här i 1,5 år. Och så sa de, men nu ska vi sälja och flytta härifrån. Och så sa jag, men varför det? Det här har ju varit er livsdröm. Och så har ni liksom slitit hårt och jobbat jättemycket och så har ni kunnat förverkliga. Men vi tror att Gud vill någonting annat. Och så berättade de för oss, och jag kan bli fortfarande nästan känslomässigt påverkad. Sen så här, nej, men det finns ett område som ligger ungefär en halvtimme härifrån. De som bor där är nästan alla arbetslösa. Det finns flera stycken sådana här små minikriminella MC-gäng som har etablerat sig där. Och som kanske hoppas på att bli något sånt här stor känd kedja sen. Det är liksom, skolorna har väldigt dåligt rykte. Men vi upplevde att Gud sa till oss. Eller vi känner att det liksom är rätt. Det fanns inget så här dramatiskt eller så. Utan de bara en känsla som vuxit fram. Gud vill inte att vi ska bo här. Här finns det massa människor som går i kyrkan som är kristna. Alltså, det här området är inte det som vi ska göra. Vårt livsuppgift handlar om något annat. Vi ska... Och då är det så att släkten hade ett hus i det området. För det hade en gång i tiden, som det ofta kan vara i amerikanska städer, varit ett lite så här sommarstuga. Så de hade en liten stuga där som låg en sommarstuga. Så de sa vi ska göra i ordning den istället. Och den är precis en tredjedel så stor som det huset vi har nu. Men vi tror vi kan bo flera i varje rum och det kommer inte vara några problem. Och så sa de, det konstiga är att alla våra vänner tycker det är en dålig idé. Våra föräldrar är jätteupprörda för de tror att barnen kommer att åka illa ut i skolan. Och så vidare och så vidare. Men vi känner ju, det är det här vi måste göra. Och jag vet inte hur det är med er, men det är ju lätt att drömma om saker och ting. Det är lätt att fantisera, både om drömmar men också om att liksom vara en människa som gör goda saker. Men det är ju en helt annan sak att faktiskt göra någonting. Alltså att ta ett beslut som kostar på någonting. Att liksom göra en handling för att man tror att någonting är rätt, även om människor inte ställer upp på det. Och nu har vi följt den här familjen under kanske 15 år när de har bott i det här området. Och det har ju gått så som, vad jag vet, jättebra för dem. De köpte också det huset som låg mitt emot, som var ett lite blandning av, det hade varit någon affärsverksamhet där tidigare. Och där kunde de inrätta dem lite grann som ett ministry center, kallade frun det huset. Varje onsdag kväll så bjöd hon på soppa där, så alla som inte hade någonstans att äta kunde komma och äta där. Sopplunch varje kväll, och ibland kunde de ha lite samlingar eller gudstjänster då. Barnen brukar sjunga och spela lite och så. Och de fortsatte så småningom med att jobba. Han startade förstås ett nytt sånt där företag. Har man väl gjort det en gång så kan man inte låta bli. Och den här gången i mycket mindre skala, och det är han. Och han har anställt några av dem som bor där runt omkring för att kunna ge möjlighet till att de får jobb och så. Och när jag möter de här människorna så känner jag att de här har ju någonting som så många andra av oss ibland kan sakna. De känner ju att deras liv är djupt meningsfullt. De känner ju att de gör någonting som är viktigt. Och nu tog de ett ganska stort steg. Men jag tror att det finns en sån djup hemlighet i detta. Om att göra någonting. Att handla. Att gestalta. Att uttrycka någonting. Att inte bara tänka och drömma och hoppas. Så va? Och jag tror faktiskt att det är precis det som Jesus är ute efter i den här texten. Alltså att vi har alla människor en kallelse att göra någonting med våra liv. Alltså det finns en tanke, en mening med att vi alla finns här. Och att göra den, det gör att du hamnar liksom där du ska vara. I rätt läge. I höstas så hände det någonting märkligt i vårt land, i Sverige. Det har kommit under en längre tid fler och fler flyktingar som har sökt sig till Sverige. Och i höstas så blev det en slags kulmen när det kom mer och mer flyktingar. Och det uppstod en politisk diskussion. Hur mycket kan vi ta emot? Är det rätt eller det fel? Och så vidare. Men parallellt med den politiska diskussionen så uppstod någonting annat som jag tycker var väldigt intressant. Nämligen att väldigt många människor började engagera sig spontant, frivilligt, ideellt. Folk började liksom organisera sig och ordnade spontana mottagningar på centralen där man kunde ta emot folk. Och några började organiseras att folk som ville anmäla sig. Det startades jättemånga olika Facebookgrupper. Och det är som att väldigt, väldigt många människor upptäckte någonting som man inte hade vetat förut. Några som driver scoutverksamhet, han är sjöscout som hade en lokal, tänkte vi kanske kan använda, inte våra sjöscouter utan en annan sjöscout, vi kanske kan använda vår lokal. Och man drev under ganska lång tid. Och många av oss har ju varit engagerade i det. Ett sånt här akutboende för flyktingar där man kunde bo innan man fick kontakt med de andra och så vidare. Och det som var så intressant med hela den här rörelsen, det är som att man kom på någonting om vad det är och vad människa, det är min känsla. För alla som intervjuades, de sa ju ungefär likadant. Det är fantastiskt att få hjälpa till. Det är så kul att få göra någonting. Och jag tänker så här att, alltså vi kan lägga upp den här texten igen, Göran. Alltså, Det Jesus säger är ju, uppfattas ju som så oerhört hårt och aggressivt. Alltså på samma sätt är det med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Alltså Jesus säger nästan, han är så obehaglig. Och hade inte den här texten varit föreslagen så hade jag ju valt en annan. Man vill ju alltid läsa fina texter så församlingen blir glad. Man vill inte läsa sånt här. Men det här står också, och detta har Jesus sagt, och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar till oss det. Och jag tror att det Jesus är ute efter, det är ju att det är inte någonting konstigt att tjäna andra människor. Det är inte någonting onaturligt. Det onaturliga är att inte göra det. Det onaturliga är att bara bry sig om sig själv, bara nyttomaximera sin eget välbefinnande. Det är någonting konstigt för människan. Det naturliga för människan, det är att leva för andra. Det är det vi är skapade för. Det är det vi finns till. Och ytterst sett kan man ju säga att kärlek brukar ofta definieras som lite grann det som är det högsta målet och meningen med livet. Och kärlek handlar i grund och botten bara om det här. Att jag faktiskt bryr mig om någonting annat än en själv. Att jag liksom sträcker sig utanför det som är gränsen för mitt eget, bort mot den andra. Och det är därför som förälskelsen är så fantastiskt. Därför att den faktiskt helt och hållet går upp i en annan människa. Det finns ju någonting oerhört befriande över det. Och jag tror att Jesus söker antyda att vi är ju skapade för att betjäna andra människor och vara någon annans tjänare. Om vi återvänder till situationen i Sverige i den politiska världen, så var det ju så här. Att när detta hade pågått ett tag så fanns det en del som tyckte att, men är detta en bra kultur? Att folk utan anställning, utan organisation, bara börjar göra massa saker. Var kommer detta ifrån? Bryr man sig verkligen om flyktingar på väg hit? Och det uppstod en, ska vi kalla det för kulturdebatt, eller det kunde stå på ledarsidor och andra ställen. Så kunde det stå saker i stil med att, det här handlar nog bara om att folk själva vill få lite uppskattning. Jag tror inte att någon verkligen bryr sig om dem. Och när man möts av ett sånt argument så är det väldigt svårt att värja sig. För det är ju väldigt svårt att verkligen tydligt redogöra för sina egna motiv. Varför väljer jag att göra någonting? Är det för att jag faktiskt bryr mig om en annan människa? Eller är det för att jag själv ska må bra av att jag bryr mig om en annan människa? Och det där kan vara en ganska bra frågeställning att ställa sig ibland. Men det är väldigt svårt att komma runt. För det är väldigt svårt att bevisa för någon annan att man har ädla motiv. Jag skulle säga att det är stört omöjligt. Och då är det lite grann, om jag nu får läsa av Sverige. Ni kan ju säga att min samtidstolkning är felaktig. Men jag gör ju bedömningen att det lite grann det här engagemanget kom av sig. Om många människor som klev in i detta med hull och hår ställde sig frågan, men vad är egentligen mina motiv? Var det så att jag ville liksom få känna mig god bara? Eller var det så att jag brydde mig om de andra människorna? Och då tycker jag man ska ställa sig frågan, är detta med motivet väldigt viktigt? Är det det som är det avgörande? Och hur ska man se på det? Är det så att det är det som avgör saken? Och när jag jobbade med den här texten, för det krävdes lite arbete, så tänkte jag att här presenteras en sån spännande tanke som jag tror att vi alla och hela Sverige skulle må så bra av. Om vi istället för att hela tiden hålla på med pingpongmatchen, om man har ädla motiv eller inte, om man ska avstå ifrån om man har fel motiv eller inte, så kan man ta ett helt annat perspektiv på hela den här idén om att tjäna andra människor. Nämligen att vi lämnar det åt sidan. Jag höll på att säga ett fult ord där, men vi struntar i det kan vi säga. Vi struntar i motivdiskussionen och så går vi in i ett annat läge. Vi bestämmer oss istället för att när vi gör någonting för andra människor och för den här världen, då tjänar vi Gud. Alltså vi är satt på den här jorden för att vara en tjänare. Och om du har gått på en fin restaurang så ser du att de har ofta en sån här. Liksom. Det här är modet för att man är en tjänare, en som passar upp, en som lever för att andra människor ska ha det bra vid sitt bord eller när man går runt. Va? Och det här är lite grann utav den kristne människans pose. Han har liksom, hen har en sån här på sig och springer runt i livet och tänker att ibland gör jag kanske saker som är bra för att med ädla motiv, ibland gör jag det inte. Men i grund och botten så handlar det faktiskt om att jag vet att Gud har ålagt mig att betjäna andra människor. Det är liksom min kallelse och mitt uppdrag. Och det gör att den här ganska ångestfyllda diskussionen som nästan är omöjlig att lösa, om jag har rätt motiv eller inte, är det verkligen helt kärleksfullt eller är jag bara självgod, den kan vi lämna. Utan vi gör istället det som Gud har sagt till oss. Och det blir en otrolig befrielse. Och jag tänkte vi kunde göra den här övningen. Det här var lite barnsligt. Jag hade någon sån här diskussion med en liten grupp här innan. Och de tyckte det är okej ändå. Folk kommer komma ihåg det. Ni som sitter i bänkarna. Det finns en savett som ligger i närmast mittgången här. Om ni skickar en sån till alla de som sitter där. Och den är lite mindre än savetten. Men ni kan ändå få ta på er liksom. Antingen ni som sitter där. Ni får liksom delta i fantasin. Det fanns inga sådana hållare där. Men så tänker jag att ni kan ta en sån liten savett och hänga lite över armen så här. Och så kan ni tänka efter så här. Var någonstans finns jag under min dag? Jo, jag kanske har någon slags, om jag bor ensam så bor jag ju i ett kvarter. Om jag bor tillsammans med någon slags familj så bor jag ju med dem. Hur kan jag liksom ha någon slags tjänarinställning gentemot alla de som finns där? Och kanske är det så att jag gör någonting på dagtid, jag har ett jobb. Och då tänker man, där är det ju så att jag har en bestämd uppgift. Mitt jobb är ju att vara busschaufför, skollärare, tandhygienist, vd på BIC Nordic eller något annat sånt där, vad som helst. Va? Man har ju en sån uppgift och då ingår det en massa saker jag ska göra i den. Men så tänker man, utöver de sakerna, alltså hur kan jag vara deras tjänare? Alltså, vad innebär, hur ser ett sånt liv ut? Och då tänker jag så här att om du tidigare hade tyckt att det var ganska tråkigt, du kanske tycker att du har en tråkig familj, du kanske tycker att du har tråkiga grannar, du kanske tycker att du har ett tråkigt jobb, så kan ju detta tillföra en fantastisk dimension. Tänk att du kan gå dit och känna så här att ja, men det är inte bara det viktiga att jag ska liksom göra detta och detta, utan jag kan också gå dit och tänka, hur kan jag liksom få in handduken lite här? Alltså, sådär va? Kanske det finns någon som vill prata lite med mig. Jag kanske käkar lunch med den där tråkiga personen som alltid är så gnällig. Men jag tänker, jag gör det. Det gör ju ingenting. Jag kan gnälla på mig mycket som helst, för jag är ju en tjänare. Det är perfekt. Det gör ju ingenting om jag inte känner total kärlek till den personen, för jag är ju en tjänare. Och så tänker du så här att ja, men de där grannarna liksom som alltid är så ensamma, och det förstår man ju att de är, för de är inte så kul. Ja, men jag bjuder in dem. Jag praktiserar ett öppet hem. Det gör ju ingenting att det inte ser ut som ett heminredningsmagasin hos mig. Alltså det gör ju ingenting, för jag är ju en tjänare. Det är inte det som är det viktiga. Alltså det är så många möjligheter som öppnar sig för ett spännande, fantastiskt, intressant liv. Alltså det blir som ett annat sätt att leva som går på kors och tvärs mot allt det andra. Och man behöver inte längre, jag menar, jag gillar lite det här när jag har jobbat med den här texten. Vi kan ta upp texten igen, att Jesus faktiskt är ganska tuff. Det här säger så att, och man behöver inte gå omkring och känna att man är världens bästa människa heller. Utan man kan gå och känna att man är en ganska, ja, halvoduglig tjänare som bara har gjort det man ska. Men så kan man göra lite extra, känner man nu i alla fall på den här nivån. Alltså det här är livet. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, vi kan lägga av oss där, att det här är precis vad ett kristet liv handlar om. Det är de här två sakerna. Det vi pratade om förra söndag. Jag är uppkopplad mot Gud. Jag har en liksom ett andligt behov, jag är en andlig människa. Jag kopplar upp mig mot Gud, jag får kontakt med honom. Det ger mig kraft. Så va? Det finns en baksida. Och sen är det här. Jag lever för att tjäna andra människor. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Om nu detta var oavancerat, tyckte ni. Alltså, det här tror jag är extremt viktigt. Alltså, de två sakerna. Om man, jag tror att man får tag precis vad det är som Gud vill och vad evangeliet är. Så vill jag säga en sak till allra sist. Jag tror att ibland så kan vår teologi bli ett hinder för den här saken. Alltså, kristen tros grundläggande idé, det är ju precis detta. Att det finns ingenting vi kan göra för att få kontakt med Gud eller för att bli frälsta, som vi säger. Alltså, det är inte så att goda människor är de som Gud belönar på det sättet. Alltså, Gud är inte som en skolfröken eller en faster som tycker att alla ska vara snälla. Utan Guds frälsning, Guds erbjudande, gäller ju alla människor på grund av nåd. Alltså det finns ingenting som du kan göra för att Gud skulle älska dig mer. Du kan vara Moder Teresa gånger 10, Gud älskar dig inte mer i alla fall. Men det finns inte heller någonting du kan göra för att Gud skulle älska dig mindre. Du kan vara, jag menar, som din granne och Gud älskar, eller vad det nu är, den värsta personen du kan tänka dig. Men Gud älskar dig ändå. Lika mycket, va? Alltså, det är ju nåden som har att göra med vår kontakt och vår relation med Gud. Men bara för att det är så betyder ju inte det att man kan bara slå sig till ro och titta på tv resten av livet. Så är det ju inte. Utan nästan all Jesu undervisning går ut på just detta. Om någon ber dig gå en mil, gå två. När du har en skjorta, ge bort den ena. Alltså, han vill liksom föra in ett helt annat perspektiv på livet. Det handlar inte om din frälsning. Men det handlar om hur får ditt liv mening? Hur ska du leva? Vad är tanken med detta? Så blanda inte ihop liksom frälsningsteologin med vad det är vi ska göra. Så vi har rätt ut det också. Jag såg att några satt och funderade på det nämligen. Nu ber vi. Herre, hjälp oss att få på handduken. Hjälp oss att kunna göra det vi kan, där vi finns, där vi bor. Att tänka, vi är dina tjänare. Vi gör det du vill. Herre, hjälp oss att öppna våra hem. Hjälp oss att vara generösa med det vi har. Låna ut våra saker, låna ut våra pengar. Alltså, hjälp oss att leva som tjänare. Amen.